ska vi säga hej och välkommen till Thomas Pitchy Lundberg idag. Ni lyssnar på Ålands Handelspodd för övrigt. Fredrik Rosenqvist sitter här och håller i alla detaljer som inspelning och sånt. Fredrik brukar glömma bort att trycka på inspelningsknappen, så nu frågar jag en gång till, är den på nu?
Den är på, ja.
Och jag heter Jörgen Pettersson och har det stora nöjet att programleda idag när vi faktiskt har en gäst. Det händer nu och då. Och varje gång som vi har gäster här så vidgar det våra vyer rätt mycket. Man lär sig mycket mer saker. Pitchy, du är en sån som alltid har varit besjälad av att lära dig nya saker, råkar jag veta. Vad tycker du att du har lärt dig det senaste året?
Oj,
på vilket sätt är du annorlunda idag än vad du var för ett år sedan?
Nej, jag tror ju på ständigt lärande, så det är jättesvårt när man tittar tillbaka så där, för jag tror man lär sig saker varje dag. Men jag har ju lärt mig massor om försäkring, jag har lärt mig massor om ömsen, och då på samma gång så lär man sig också massor om åländskt samhälle och så där. Jag har lärt mig massor som jag faktiskt inte visste för 6 eller 8 månader sedan om Åland, om ömsen, om försäkringar.
Du är här idag eftersom du är ny vd för Ömsen. Det är Ålands mest ägda företag. Det är ett av de absolut äldsta. När man grundade Coca-Cola var Ömsen redan vuxet.
Ja, det tycker jag är ett bra perspektiv. Och försäkringar är viktigare än läsk också. Så.
Och när man fortfarande kämpade om makten i Amerika under inbördeskriget, då hade man öppnat kontoret för Ömsen. Det där sätter perspektiv på
saker. Det gör det, absolut. 1866.
Och nu har du kommit in, du har varit vd i en månad ungefär. Du rekryterades i fjol. Jag tror man kan säga att du blev handplockad i uppdraget.
Jag vet inte vad det betyder, men man tyckte att jag var den lämpligaste. Eftersom man bara kan välja en så blev det jag. Så om jag blev handplockad eller vad man kallar det. Men jag blev vald i alla fall. Och jag var också glad för jag ville ha jobbet. Så det blev en bra match.
Du gjorde en rätt stort perspektivbyte får man säga. Du kom ifrån bankvärlden ändå. Mm. En slags bankvärld i varje fall. Där du på CrossKey har sett till att mängder av människor har jobb här. Att otroliga mängder betalningar sköts från Åland nu för tiden. Och ifrån det till att gå till en försäkringsverksamhet. Var det någonting som fick dig att tveka, eller var det bara en sån här yes?
Nej, men jag trivdes oerhört bra på CrossKey. Så det var absolut en hel del tanke och möda och våndor innan jag bestämde mig. Samtidigt så lite det du var inne på. Jag gillar att lära mig nya saker och jag tror inte att jag kanske är en sån person som nödvändigtvis sitter 20 år som vd på samma bolag. Jag känner ibland att jag också själv måste förnya mig och tyckte kanske att CrossKeys anställda förtjänar att få höra en ny röst. Så det var nog en förnyelse. Jag ville göra något nytt och det var tajmingen. Ömsen sökte något nytt och en hel del av det jag tror att de var ute efter så är sånt som jag brinner för, har viss erfarenhet av. Så att vi passar bra ihop, absolut. Men jag trivdes bra på CrossKey. Jag gick egentligen inte från någonting utan jag gick nog till någonting. Tyckte att Ömsen är ett sådant här bolag som man har vuxit upp med och de har alltid funnits där, så att jag såg väldigt mycket fram emot att få jobba med det bolaget.
Fredrik, vad säger du?
Det fick gå en inskolning också. Det var lite roligt, tyckte jag. Hur var det?
Ja, det är väl mitt första jobb där man, en myndighet har krävt att man ska kunna någonting för att få jobbet. Det kändes ju tryggt.
Det inte gäller poddvärlden.
Kändes det onödigt och besvärligt eller var det roligt? Eller en kombination liksom?
Jag skulle säga så här att jag tror att i praktiken så hade jag kanske gjort väldigt mycket liknande saker som jag gjorde nu. Men det blev ju oerhört mycket mer formaliserat. Alltså i någon form av dagboksuppslag och att man på förhand verkligen planerade. Men det var ju väldigt värdefullt för mig att träffa alla avdelningar, var med i en massa praktiska arbetsmoment. Jag har varit ute och gjort besiktningar av anläggningar vi försäkrar. Jag har varit med liksom backoffice och sett när vi skapar försäkringar i våra system. Jag har varit säkert inblandad i en massa arbetsmoment som jag annars inte hade investerat tiden. Och jag hade knappast heller blivit inbjuden till sådana arbetsmoment. Och det är nog värdefullt sen när man ska sitta och ta lite större beslut, att man ändå kanske har fått det perspektivet. Så absolut, visst var det värdefullt. Jag hoppas och tror att jag hade gjort mycket av det här ändå, men absolut inte så där formaliserat som Nej. Det förstås blev.
Det saknas ju på många arbetsplatser, kan jag känna ibland. Nu har inte jag haft så jättemånga jobb, men ofta är det ju så att man kommer till en arbetsplats och så här datorn sätter igång. Mm. Den där onboardingen är inte alltid så jättebra. Nej. Det här var ju typ raka motsatsen, att det var liksom formaliserat. Sådär. Ja, kul.
Du fick möta era kunder också då på en mer
Det fick jag ju sätt. Göra. Det fick jag göra. Och möta dem där ute i deras miljö och varför de har ringt till ett försäkringsbolag. Och det kan vara rätt lärorikt på något sätt att vara ute där och se hur det händer, när det händer.
I dagarna, kanske rent av idag, så kommer det nu, går det ut inbjudningar till årets bolagsstämma den 28 april. Du tänker göra det till en folkfest?
Ja, absolut. Det är kanske ett av de absolut första och största avtryck jag försöker göra, är att jag vill att Ömsens bolagsstämma 2022 ska bli en jättestor folkfest med hundratals delägare. Det är min målbild och det är min ambition. Om vi når dit, det får vi se, men vi lägger ner ganska mycket kraft nu på att marknadsföra och förklara för våra kunder att vi vill att de kommer och vi tycker att det är viktigt. Och för mig är det jätteviktigt att de kommer.
Det där är ju lite speciellt inom försäkringsvärlden, där man fortfarande har kvar en slags ömsesidighet, alltså där du som kund samtidigt är ägare. Blir det inte där lite konstigt att göra affärer med sig själv?
Ja, kanske eller kanske inte. För om man tänker på ömsesidigheten, så har jag ibland tänkt att just inom försäkringsbolag så månne inte att det passar oerhört bra där, att man egentligen inte ska sitta och tjäna massor med pengar på andras olycka. För det är ju det som händer om man inte är ett ömsesidigt bolag. Att ett försäkringsbolag som gör stora vinster på andras olycka eller rädsla för andras olycka. Så finns det någon verksamhet där ömsesidighet känns klockren, så är det ju inom försäkringsverksamhet, tycker jag. Så svaret på den frågan är nog att jag tycker just inom försäkringar passar ömsesidigheten synnerligen bra.
Så är det verkligen. Men Ömsen har också blivit ett väldigt solitt bolag. Det är ett stadigt, kanske Ålands stadigaste bolag idag på väldigt många sätt. Och det gör ju också att, gissar jag, väcker andra utmaningar.
Ja, det kommer man att säga när vi presenterar våra siffror förstås, att vi har en extremt stark och stor placeringsportfölj i förhållande till vår försäkringsverksamhet. Det gör ju att våra kunder och delägare försäkrar ju sig hos ett väldigt solvent och stadigt bolag. Det kan hända kanske att man ibland också slappnar av lite för mycket och inte driver effektivitet och innovation och nytänkande inom försäkringsverksamheten, och det kan på sikt vara lite farligt. Så det är nog alltid bra om man är på tårna både på försäkring och på placering som ett försäkringsbolag. Det finns utmaningar med det, men visst är det ju också en enorm trygghet att ha en stor balansräkning med mycket tillgångar i som försäkringstagarna kan dra nytta av om det händer saker.
Fredrik, du brukar ibland varna för feta kattor inom börsvärlden. Du aktar dig för att investera i alldeles för solida bolag. Vad säger du? Vad är analysen?
Det låter väl bra. Nej, men jag tycker väl Ömsen har väl kanske inte bit chillare att höra, men har väl liksom hårdare konkurrens på hemmaplan nu än vad man har haft tidigare. Sådär. Och det tror jag väl ytterst är bra för alla. Det var väl när det kom en ny aktör inom dagligvaruhandeln till Åland. Plötsligt började alla ha öppet väldigt länge. Och det gynnar konsumenterna. Så jag tror det är väldigt bra att man tvingas liksom göra sitt bästa. Sådär. Det är roligt. Vet alla som är delägare i Ömsen att de är delägare i Ömsen, tror du?
Absolut inte. Nej. Det är ju en av anledningarna till att jag tror att det är oerhört viktigt att vi gör den här kampanjen kring vår bolagsstämma nu. Jag tror inte att det är jättemånga som vet vad ömsesidigt betyder. Alltså själva begreppet är ju inget som man går och slänger sig med hela tiden.
Så nej, så jag är ju doktor i ekonomi och jag vet knappt det själv. Liksom sådär. Men det är så att om man har en försäkring i Ömsen så är man ju typ delägare.
Så är det. Och det finns liksom en beräkningsgrund då för att beroende på hur mycket premier då, så får man ett visst antal röstetal. Så att absolut. Och därför tror jag att det är väldigt många ålänningar som går runt och känner att de är kunder på Ömsen men inte känner att de är ägare. Och det är ju en oerhört förlorad potential, tycker jag. Skulle de känna att de var både kunder och ägare, så tror jag att de skulle vara mer engagerade. Mm. Och förstås för vår sida så tror jag att de i någon mån också kanske skulle vara mer lojala om de också kände sig som starka ägare.
Det finns ju andra ömsesidiga bolag och andra slag och sånt på Åland som när man har liksom ägarkunder och vanliga kunder och sådär. Där är det ju ganska tydligt. Så där har väl inte Ömsen riktigt.
Nej, vi har ju alla är ägarkunder.
Ja. Men det där är intressant, för begreppet ömsesidighet, alltså det antyder ju att man ska se det från båda sidor, från två sidor. Och där är du då dels kund och dels ägare, och det skapar ömsesidighet. Det är ett ganska konstigt ord.
Det håller jag med om.
Har du något bättre förslag, Fredrik?
Du gillar inte ord heller.
Ömsesidighet, det är inte lätt att förklara.
Nej, det är inte alldeles lätt att förklara. Men jag tror att man ska tänka så här, att alla vi människor, när vi slår ner våra bopålar och så bygger vi ett radhusområde eller villaområde, och så vet alla att vi ligger risigt till. Någon av oss kommer ha otur, men ingen av oss vet vem. Och då tror jag det finns i grunden någon sorts flockmentalitet, att vi är alla beredda att sätta in en liten skärva där, så att om det händer just oss så får vi ta lite av det där. Så på något sätt, det finns en jättestyrka i det här ömsesidiga synsättet när det gäller försäkringar. För genom att det finns den där ömsesidigheten och vi alla har chippat in lite, så känns det lite bättre i magen. Jag tror att det finns en styrka där som kan vara mycket starkare än i andra andelslag, där man kanske inte riktigt är samma oro och rädsla för att det ska hända mig någonting, utan det blir bara gemensamma andra nyttor. Mm.
Det kan vara motsvarigheten till det goda samtalet, att ha det goda, den goda affärsrelationen.
Ja.
Hur har mottagandet varit så här långt? Ni har ändå gått ut nu några dagar med att det blir en öppen stämma. Vad har du nått så för reaktioner?
Nej, jag tror det ligger i sakens natur att de som tycker det här är bra så berättar det till mig, och de som tycker det är dåligt så säger det bakom min rygg så jag inte hör det. Så jag hör väl mest positiva. Men jag tycker jag möts av väldigt mycket positiva reaktioner av min strävan att göra Ömsen till ett folkligt bolag, ett öppet bolag, ett bolag där för alla ålänningar. Vi har över 20 000 kunder, och då tycker jag att det är naturligt att vi kommunicerar med, att vi umgås med, att vi interagerar med många av dem. Och det tycker jag de alla har pratat med tycker samma. Så att, positiva vibbar. Mm.
För de har ju tidigare, om man ska vara ärlig, inte varit folkfester de här stämmorna. Jag har varit på ett par. Nu var det några år sedan sist, men det var ju ofta mitt på dagen och sådär. Det var liksom de som är lediga mitt på dagen kunde gå och sådär. Det var ju liksom inte hundratals personer. Det var ju kanske något dussin och sådär. Så att.
Nej, men det, jag tänker inte recensera det. Man har gjort de valen då, men jag vill göra på ett annat sätt.
Ja, men det är roligt. Omväxling för nöje.
Får man inte svindel av att ha 20 000 ägare som egentligen är med och bestämmer vad som borde göras?
Kanske inte svindel, men det är klart att det gör uppdraget svårt, men också oerhört stimulerande på något sätt. Jag har skojat någon gång och sagt att om man inte vill ge sig in i politiken, vilket jag absolut inte har någon ambition att göra, så är ju det här det närmsta man kan bli ett lantråd eller talman. Man liksom representerar ju nästan hela Ålands befolkning i det här uppdraget. Och det gör ju det intressanta att i alla olika sammanhang där man verkar så har ju folk en relation till eller en åsikt om eller ett engagemang nästan i Ömsen. Och det tycker jag att det tilltalar mig när jag går på gator och när jag rör mig ute på landet eller i skärgården, så vi är ju något för någon, och det är ju kul att ha ett sånt jobb när man betyder någonting för någon.
Det måste finnas möjligheter att bygga den här relationen och göra den rätt stark, alltså det
är jag säker på, absolut.
I vart fall så länge premierna är tillräckligt låga
sen. Det är, och att man betalar de skador som uppstår.
Ja, det där ska bli roligt att följa. Hur var fjolåret så där i ekonomisk mening? Kan man gå ut och säga någonting om det än, ja, eller är det för tidigt?
Nej, det kan man säga någonting om. Det står ju också i vår årsredovisning som vi har publicerat, och vi kommer ju att berätta det lite mer detalj på bolagsstämman. Och man kan väl säga så här att jag tycker att vårt försäkringsresultat är lite för svagt mot hur vi vill och hur jag vill att det ska se ut framåt. Å andra sidan så är vårt placeringsresultat kanske lite för bra då, utan att gå in i alla detaljer. Och det där sammantaget betyder att vi gör en skaplig vinst. Vi gör en vinst på 4 miljoner euro, varav 2 av dem avsätts till vårt Ömsen-konto och betalas tillbaka till ägarna. Så det är klart att vi gör miljontals euro i vinst. Men framförallt på grund av att vi hade ett väldigt gynnsamt placeringsår då, ett börsklimat som drog upp det.
Men hur kan det vara för bra?
Ja, det kan vara för bra på det sättet att jag tror att om man har hög avkastning så har man också varit med och tagit en delvis en risk.
Ja.
Och det kanske är någonting som man ibland behöver förhålla sig till. Att ska man ta den risken? Det gläds man ju alltid åt när man får avkastningen. Men ett börsfall i fel timing eller fel läge så kan ju också kosta ganska mycket. Och det vet man ju oftast inte förrän efteråt. Och det är det jag menar, att väldigt, väldigt hög avkastning på placeringarna signalerar att man har tagit risk.
Mm.
Och vi gör väldigt, väldigt bra avkastning. Så
ja,
det finns kanske ett skäl att titta också på den biten.
Nu har det här året börjat ganska svagt.
Absolut. Jag är ju glad att vi inte kvartalsredovisar.
Nej, då,
det har varit ett tufft första kvartal såklart. Men det beror ju på att börserna också har varit väldigt, väldigt tuffa. Mm.
Men det där är intressant. I ditt förra jobb, där gjorde du kvartalsredovisningar. Eller måste man göra det?
Absolut.
Gentemot det mot banken då, som det var din ägare. Det slipper du nu. Hur känns det?
Nej, jag tycker inte att det spelar så jättestor roll. Jag tror att man ska driva ett bolag där man kan planera långt, men jag tror man ska följa upp kort ändå. Sen finns det ju ibland en så här negativ syn på kvartalsekonomi, det vill säga att man tar så snabba klipp och så. Det tycker inte jag att man behöver förväxla med att följa upp kort. Mm. Det viktigaste är nog att man har en linje, en uthållighet och så, att man inte styrs av att nu ska vi minsann redovisa ett bra kvartal, men jag tycker det kan vara okej att följa upp kort. Då får man ju feedback på det man gör. Så att
Syftet med de där redovisningarna, det är ju att ägarna och alla andra ska kunna hålla koll, om man ska kunna följa upp. Jag håller på att läsa en bok och titta på en dokumentär nu om WeWork, den där jättelika enhörningen som var privat väldigt länge och värderat till hundratals miljarder, men flera miljarder. Och det kunde de göra, de kunde driva det här bolaget på ett väldigt konstigt sätt tack vare att de var privata. De var inte tvungna att redovisa resultat hela tiden och sådär. Då barkade det liksom. Så att det finns ju en poäng med att man ska redovisa. Så där man har ju bättre skydd som ägare och allt möjligt när ett bolag är publikt och tvingas liksom följa de här reglerna. Så det är egentligen bra, tycker jag.
Mm. Är det nästa steg för Ömsen?
Ja, man lägger till det då att vi redovisar ju kvartalsvis till våra tillsynsmyndigheter. Så jag tror att den frågan kanske inte drivs av våra kunder och delägare som kommer på vår bolagsstämma, men de som utövar tillsyn över oss och vi själva som ska kontrollera att vi gör rätt saker. Vi behöver ju rapportera på vecko- och månads- och kvartalbasis. Så jag håller ju med Fredrik, men man måste ju också titta lite, vad har man för intressenter runt bolaget på något sätt. Är man ett börsnoterat bolag så har ju folk investerat pengar i din aktie. Det är klart att man har rätt att få reda på hur det går. I vårt fall kanske inte är lika viktigt att rapportera till våra ägare, men våra tillsynsmyndigheter vill ju se hur utvecklas Ömsen? Har ni täckning för de ansvar som ni har tagit på er?
Hur noga är det där alltid? Finansinspektionen, den är ju som den är, men försäkringsinspektionen är egen myndighet?
Nej, det finns ingen försäkringsinspektion längre. Finansinspektionen utövar tillsyn över både banker och försäkringsbolag nu, så att det är samma myndighet.
Är de rigorösa i sina kontroller?
Oerhört. När jag har hört bank-VD:ar prata om regelverkstsunamin sådär, och den där tsunamin fortsätter svalla och svallar in på försäkringsbolag, så att exakt samma typer av regelverk har ju upprättats och träffar och implementeras på försäkringssektorn kanske något eller några år efteråt.
Eller nu ska jag ha sagt tvärtom. Såhär, nej, Finansinspektionen, de är verkligen jätteslappa. Jag skulle bara veta hur det kommer undan med. Liksom, och ingen bryr sig.
Ja, det hade varit mer.
Nej, de är ganska hårda. Alltså.
Ja, nej, men det har blivit. Det är ju kanske lite tråkigt att vi människor tror att regler och tillsyn alltid kommer att undvika framtida kriser. Men det tror jag att historien har visat sig att det gör det inte. Människor är mer uppfinningsrika än så. Mm. Nästa kris kommer att vara något annat än den vi har reglerat nu. Men
vi har ändå världens mest reglerade samhälle genom alla historier, och vi har just avhandlat en pandemi och vi har ett brinnande krig på gång. Så det har ju inte riktigt gått vägen.
Nej, regler skrivs av människor och människor hittar vägar runt regler.
Känner du dig som vd för Ömsen nu? För den frågan tycker jag är ganska viktig. Ömsen är någonting som har definierat Åland under en otroligt lång tid, till och med innan självstyrelsen uppstod, på gränsen till det att vi fortfarande hade en fästning i Bomarsund.
Exakt.
Så länge är det. Så Ömsen är äldre än den självstyrelse som fyller 100 i sommar. Man kämpar mot jättar när det handlar om konkurrensen som kommer hit för att försöka få ut en del av den åländska kakan. Ömsen är fortfarande överlägsen marknadsledare, så vitt jag begriper. Och ni har dessutom lyckats hålla svenskan vid liv i bolaget. Det är inte så lätt i Finland idag.
Nej, det är en utmaning. Men det stämmer nog allt det du säger. Och visst känner jag mig som vd för Ömsen, absolut. Och jag är jätteenergifylld för det här uppdraget, samtidigt som jag ibland också har en ödmjukhet inför det. Jag har ett perspektiv att när man skriver Ömsens 200-årsjubileumsbok 2066, så hoppas jag att det åtminstone kan vara en parentes där som gjorde någonting gott. Det är det perspektivet jag vill ha på det här bolaget. Det har funnits i långt över 100 år och det ska finnas tills det blir 200 år.
2066. Och nu är du, hur gammal är du nu?
46.
Så det borde funka, du borde kunna skriva det själv.
Ja, vi får
rent
se.
Matematiskt i varje fall. Sannolikhetsmässigt, eftersom försäkringsvärlden är byggd på. Du får be någon aktuarie räkna på det där och se.
Jag kommer att vara med, ja.
Mm. Se vad oddsen är för det. En lite annan fråga, men som ändå är viktig just nu, är ledarskap. Det är någonting som du har ägnat dig åt väldigt mycket genom tiderna.
Ja.
Vad är ett gott ledarskap enligt din mening?
Jag tror att jag måste börja med att säga någonting som är viktigt för mig, och det är att jag skiljer på ledarskap och chefskap. Och det är kanske inte viktigt för andra, men för mig är det viktigt, för jag tycker att det är två olika discipliner. Så när du frågar om ledarskap, så betyder det för mig att fylla människor med energi, motivation, engagemang och en jäkla vilja att vilja göra saker. Och det gör man som ledare genom att motivera, inspirera, visa vägen, förklara varför, bygga relation, kommunicera. Det är starkt ledarskap. Och för att kunna göra det, så måste man ha väldigt starkt självledarskap. Att man kan själv fylla sig med energi, motivation, inspiration och gå ut och förmedla det. Det är starkt ledarskap, och det är det ledarskap betyder. Att fylla människorna med massa energi. Så där som en amerikansk film, att de stiger upp och skriker yes! Att man vill göra det. Därför att får man den energin och den entusiasmen, då kan man ju kasta in vilken utmaning som helst i ett rum med människor, så löser de ju det. Därför tror jag det är viktigt, och därför tror jag att det där är min definition av starkt ledarskap.
Men det är ju rätt svårt. Jag lyssnade på Anders Wiklund här för någon vecka sedan när vi var och pratade i ett sammanhang, och han berörde det där. Han hade samma syn på ledarskap. Ni har väl jobbat ihop till och med?
Jag jobbar mycket hit tillsammans, Anders och jag.
Ja, han sa det där att det finns olika studier som sa att ungefär 90% av alla som jobbar i världen känner inte oh yes utan oh no inför sitt jobb. Mm. Att det liksom fyller inte dem med mening och det höga syftet. De är inte speciellt peppade när de går på sitt jobb. Så att det där är ju svårt.
Absolut.
Är vi bättre på Åland på det där, tror du? Eller är det så att 9 av 10 känner bara
liksom. Det vet jag inte, men jag tror att det är jättesvårt. Och jag tror att man måste se på ledarskap som precis på alla andra saker, som är kunskap och på någon form av lärdom. Man ska ju träna på det. Man måste ju träna på det varje dag, bli en bättre ledare. Mm. Tränar man på det, blir man lite bättre imorgon och lite bättre övermorgon. Jag tror inte att man föds eller dör i det ena eller andra, utan det är en vilja att man ska bli bra på det.
Men är det därför bra ledare behövs? För om alla redan från början 100% var så här, yes! Då skulle vi liksom...
skulle ledarna vara onödiga?
Ja, lite onödiga. Sådär.
Och å andra sidan kan man ju säga att då skulle ju bra ledarskap inte spela någon roll. Eftersom det gör skillnad, så är det ju viktigt att behärska det, om man får en konkurrensfördel av det. Ja.
Lever du som du lär? Tycker du att du försöker göra det?
Jag blir bättre varje dag, och jag gör ju massor av misstag varje dag. Och så försöker jag fundera på att nu gjorde jag ju bort mig rejält där. Hur kan jag göra det där bättre nästa gång? Jag försöker leva som jag lär, men jag gör massor av misstag hela tiden.
Men det är en ganska stor sak att inse att man gör de misstagen. För det är ju mänskligt att göra det. Alla kraschar och allt kan hända, men det handlar om hur man sedan kommer tillbaks.
Ja, men jag är ju en träningsprodukt inom ledarskap. Det tror jag alla som umgicks med mig från att jag var 15 till 25 kan skriva under på, att jag inte är någon naturlig talang när det gäller ledarskap. Men träningsprodukter brukar ju bli bra på grejer också. Om man får träna och kämpa, så blir man ju bra på det till slut. Så att jag är glad att det har funkat hittills, och jag ska försöka kämpa vidare så att jag är en bättre ledare också i framtiden.
Jag hade dig som innebandytränare en kort period när du kan inte vara gammal då.
Stackars dig, ja.
19 kanske, något sånt.
Jag var bara en sån tidig i sådana där typer av roller, ja.
Ja, men jag tyckte det var bra.
Ja.
Du var med träningsläger och det där. Det var givande. Jag såg nu att här finns det någonting. Framtida
försäkringsvärde. Skickligt. Du hade mera talang än vad jag hade för att säga sådana saker då.
Är du fortfarande engagerad inom idrotten?
Jo, det ska jag nog säga på olika sätt. Jag har varit med och hjälpt mina barn i deras idrottande hjälproller, och förstås finns där och stöttar dem. Men jag försöker dra mig också lite tillbaka, för att jag tror att barnen också behöver ha sin eget lilla rum och sådär. Men jag försöker stödja på olika sätt då. Och där har också ömsen en roll förstås i åländsk ungdomsidrott och kultur och musik och vad det kan vara. Så att jag är glad om vi kan också se till att vi håller ungdomar och barn sysselsatta med meningsfulla aktiviteter. Jag tror det är viktigt.
Man pratar ju mycket om hållbarhetstänk och kretslopp och sånt. Det är dagens modeord. Det är någonting som i vart fall jag tycker att ömsen har ägnat sig åt sen dag ett.
Ja, jag
och
tror
det är
ju försäkringsverksamheten. Försäkringsverksamhet är ju på något sätt väldigt hållbart. Det är ju mycket bättre att jobba med skadeförebyggande åtgärder och sådana här när ett hus brinner ner. Och när man ska laga saker som har gått sönder så kan man jobba med att återvinna och så vidare. Så visst finns det mycket hållbarhet. Sen tycker jag kanske att Ömsen, som en del andra åländska bolag, vi är ganska duktiga på hållbarhet och vi tänker hållbart. Men vi har inte varit jätteskickliga på att dokumentera det, att processa det, att liksom synliggöra det. Och där har vi nog ett jobb att göra. Jag tycker att hållbarhet ska vara en strategisk grundbult för Ömsen. För det sitter så i vår kärna på något sätt. Som ett ömsesidigt försäkringsbolag på den här gröna ön i det här blå havet. Då ska liksom hållbarhet finnas där. Det kanske vi inte har synliggjort riktigt. Och där finns det ett jobb att göra. Men jag möter en organisation som är helt på. De ser ju samma sak och vill ju det. Så det är inget svårt jobb att få med gänget på det, tror jag.
Är inte lite konstigt med sånt som på Åland, där vi gör väldigt mycket sånt som är hållbart. Men man är inte särskilt bra på att, vad heter det, berätta det.
Men vi är ju skärgårdsbor. Vi är ju tysta.
Man ska inte förhäva sig. Det är lite
nej,
där.
Det är ju så. Man är tyst och det är kallt och man håller käften när man seglar hem i skymningen och fryser med sina fiskar på däcket där. Det är lite skärgårdsbor. Det är förbannat mycket bättre än vad vi vill berätta åt någon.
Det där ska
och motsatsen är ju mycket sämre, tycker jag. Så att jag är ju hellre på den sidan, ja, om man får välja. Ja.
Det där ska vi lite komma tillbaka till. Men vi behöver stanna kvar en liten aning till vid Ömsen. För det är ju ett gammalt bolag som har en lång historia bakom sig. Men man är ändå med och utvecklar nya affärer nu. Något som vi har nämnt här i podden ett flertal gånger så är Paydrive. Och nu när vi äntligen har någon från Ömsen här så borde vi höra lite mer kring det. Eftersom det är en rätt cool idé.
Det är en jättecool idé,
att
absolut.
Man betalar för det som man kör eller hur tåkigt man kör och så vidare.
Ja. Nej, man kan ju säga så att idag då med bilar och klockor och cyklar och allt möjligt uppkopplat så har man ju möjlighet att följa vad du gör med den saken som du till exempel har försäkrat. Och utifrån det kommer det ju tekniska innovationer som du säger. Där du kanske bara betalar när du använder en bil. Eller du betalar den premien som baserar sig på hur du kör. Det finns ju data på att visst typ av körstil så är farligare än annan och så vidare. På ett sätt blir det ju rättvist. Så. Mm. Å andra sidan tror jag det finns en hel del risker med det här. Att och nu pratar jag inte om Ömsen eller Paydrive, men jag tänker industrin måste förhålla sig till det, att vi kan få problem i samhällen om det blir väldigt stora grupper som blir icke-försäkringsbara, så att säga, där försäkringsbolag vänder dem ryggen och sådär. Det där med segmentering och att folk känner att bolag och samhällen vänder dem ryggen skapar problem. Så att man behöver tänka smart hur man använder teknik till fantastisk innovation, men att det inte heller blir en massa negativa saker av det.
Ja, för det finns ju en någon sorts sympatiskhet, ömsesidighet, att alla betalar ungefär samma trafikförsäkring även fast någon kör som en klatta. Liksom. Ja.
Det är solidaritet på ganska hög nivå, absolut.
Mm. Sen finns det ju ändå det här med bonussystem och sånt, ja, det finns ju eviga tider att man liksom får premie för om man sköter sådär, men det.
Risken finns ju att man uppmuntrar tråkmonsern att bli ännu tråkigare.
Den risken finns ju också. Och lite kittel i magen måste man ju tillåta.
Ja, eller Jörgen är alltså rebellen, tycker att det är lite coolt att krocka sin bil nu och då. Sådär.
Ja, men hellre en krockad bil lite nu och då än att aldrig spänna en båge, eller hur det heter.
Ja, så tänker man när man backar i en pelare i parkeringsgaragen. Yes, nu lever jag på the wild side här. Det här gjorde min dag bättre.
Mitt önskemål som är förstås ganska abstrakt och visionärt är ju att egentligen så är det ju inte försäkringsbolaget som borde titta snett på dig när det krockar, utan det är ju alla de här andra som har försäkrat sin bil som borde titta på dig och säga, jag är en skärp dig nu, för det är ju deras pengar du gör av med. Försäkringsbolag har pengar nämligen.
Nej, det där är ytterligare en del i ömsesidigheten som inte, man glömmer nog bort den rätt enkelt. Alltså. Skulle man alltid tänka på att det här är ju inte nu bolagets, utan det här är alla andras medmänniskors.
Dina grannar på gatans pengar.
Det gör det ju lättare för mig om jag krockar att tänka att det här drabbar ju faktiskt Jörgen också.
Ja,
det känns det bättre.
Det där hade du inte tänkt på förut. Du körde på ett rådjur i höstas. Ja. Kom ihåg det?
Nej, det kommer jag ihåg.
Då panikade du. Det var det roligaste som hade hänt.
Jag fick panik. Ja. Eller jag frös.
Det är ett av våra stora problem på Åland. De växande djurkollisionerna. Det skulle ni borde ta upp i någon podd.
Det är det.
Absolut.
Man 50% av oss finns med i statistiken och det är inte jag. Sen får man gissa.
Men vad kan man göra åt det då?
Liksom, det vi håller på att titta på det. Vi håller på att titta på om Ömsen skulle kunna göra något skadeförebyggande program kring det.
Så vilt stängsel eller något?
Ja, liksom. Det skulle ju vara otroligt effektivt, men det är jättesvårt att göra på Åland eftersom vi har så oerhört mycket utfart här på våra leder. Det liksom blir ju hål överallt, så risken är ju snarare att vi får en massa djur på insidan av det där staketet, så blir det ju ännu värre. Så vilt stängsel är svårt att jobba med. Vi håller på att titta på, och vi har inte fattat något beslut, men vi håller på att titta på, kan man jobba med extra belysning? Finns det andra typer av hjälpmedel som skulle göra? Det finns en del studier som tyder på att med väldigt mycket extra ljus på bilarna så ser förarna djuren tidigare och kan undvika kollisioner. 740 000 euro hade vi i skadekostnader för djurkollisioner 2021. Mm. 740 000, förstår ni det? Och det är massor med pengar.
Och det är ju, jag är ju en sån som pendlar till jobbet från landsbygden varje dag, och det är ingen höjdare att köra på vägarna och veta att risken att krocka med ett rådjur är ganska hög. Alltså det, du har på ett givet år så har jag kanske 3 eller 4 situationer där det är nära att det kolliderar. Och jag har kört på ett rådjur i fjol då, sådär. Och det händer ju titt som tätt hela tiden. Så det skulle vara väldigt skönt att slippa det där faktiskt. Det, även fast det sällan leder till personskador. Och att man liksom drabbas ekonomiskt gör man inte så himla mycket av det heller om man har en försäkring. Men det är det här liksom, går runt oro och säger, nu har man köpt en ny bil. Ja, hur länge liksom får den hålla då innan jag kör på mitt första rådjur? Sådär.
Och en bil idag, om du backar i kofångaren eller om du kör på ett rådjur, så kostar ju mycket, mycket mer att reparera än vad den gjorde för 20 år sedan. Eftersom vi har sensorer nu överallt i bilar och vi har automatiskt lösta airbags och så vidare. Och så vidare.
Ja, alltså min förra bilen kostade ju en halv förmögenhet för försäkringsbolaget att reparera. Och det tog, alltså jag tror jag var utan den i flera veckor. Okay, nu,
för dina medmänniskor.
Det är krig i Ukraina och allt det där är ingen stor sak, men ändå liksom, det händer ganska många varje år så där, så det skulle vara ganska galet. Rådjursvistor, de fungerar inte heller.
Det finns en del studier som säger att de inte gör det, nej. Det finns en del studier som säger att extra ljus antagligen är mycket mer effektivt.
Ja. Framförallt finns det en del gubbar som säger att de där visslorna fungerar. Är du en sån, Jörgen?
Rådjursvisslor, jag har aldrig hört talas
om. Som man har på backspeglarna, som de ser ut som små rör, jag vet inte.
Jag har aldrig hört talas om det förut.
Aha, du borde... De avger ett ljud som då enligt teorin ska skrämma rådjuren att springa in i skogen igen. Men jag är ingen expert på det. Nej. Men det finns en del forskning gjort på området. Jag är inte helt övertygad.
Du borde lämna stan någon, Jörgen, och ge dig upp på landsbygden. Det finns, varannan bil har sådana där visslor på, du är på landet.
Jag har inte hört talas om det förut. Det var intressant att höra. Att subventionera ammunition, det är inte riktigt på.
Jag ler lite grann, för vi har haft en del samtal kring det där, och det är klart att det skulle bli betydligt mycket mindre rådjurskrockar om det fanns betydligt mycket mindre rådjur. Men det är inte helt säkert att det kommunikativt är klockrent att Ömsen ska stå bakom någon utrotning, så jag tror att vi ska jobba på andra sätt.
Ja. En annan sak som ni har jobbat med är cyberförsäkringar. Det berättade vi om i senaste numret av Ålands Handel också. Det där är sånt som är extra aktuellt nu i tider av bristande sanning till följd av kriget i Ukraina. Där man inte kan lita på någonting längre, där hybridhot plötsligt är någonting som vi pratar om vid kaffebordet. Där allting känns mera skakigt. Hur är det där att ni satsar på cyberförsäkringar? Är det ett symptom av tiden som vi lever i, eller hur?
Det är det ju förstås. Försäkringar uppstår ju alltid efter ett behov som finns där, och det är precis som du säger att det finns ju en oerhört stor, mycket större risk nu för att drabbas av tråkigheter kopplat till cyberhändelser, om det sen är internet eller andra intrång. Och det som jag kanske kan uppleva att har hänt under de senaste 20 åren, när jag också har varit mycket med ena foten in i IT, var ju att när man började prata om IT-säkerhet och intrång och så här, så var det ju ofta att någon ville göra ett intrång hos dig för att sno information av dig. Och då är det många bolag som känner så här, ja, men det är ingen risk, vad ska det hända med den? Men det som har hänt de senaste åren är ju de här typerna av utpressningsattacker som du får, det vill säga någon gör ett intrång och krypterar din data så att du inte kan bedriva din verksamhet, och för det vill de istället ha pengar, bitcoin eller sådana saker. Och den här typen av virtuella digitala valutor har ju gjort att det så att säga kan utöva den här. Så jag tror att den här marknaden för IT och internetbrottslighet, den har vi bara sett början på. Det påstås ju att det finns organiserade ligor, företag som ser ut som IT-bolag, där det går hundratals folk på jobb på morgonen in genom dörren, och så sätter de och säger det enda de sysslar med att försöka hacka. Så det där hotet växer ju, och vi är långt ifrån förskonade på Åland. Jag tror att vi har generellt sett för låg IT-säkerhet på Åland, och jag är rädd för att vi är ibland inte riktigt vet vad vi exponerar oss för. Och då pratar vi om samhället.
Det känns ju som den största no-brainer någonsin, att det där kommer ju öka de kommande åren. Ja, det är otänkbart någonting annat. Allt är mer digitalt och med tanke på vad som händer i världen också. Men där, om Finland går med i NATO så kommer det som öppetsändning på posten. De här
det är väl utlovat så att vi kommer att få problem. Ja, liksom. Senast idag såg jag att de på nytt förnyar sina hot. Att...
Mm. Och sen, jag tror man är mer medveten om det här, kanske resten av världen i Sverige och sådär. Men man är på Åland än så länge. Det kommer lite senare. Hit, men...
Och det är det lilla samhällets nackdel, tror jag. Att vi, här går vi på trygga gator där vi känner varandra. Mm. Och det här cyberhotet är ju väldigt abstrakt. Du ser ju inte det och du kan ju inte känna på det liksom på samma sätt. Som...
Tyvärr krävs det väl att det är några som drabbas innan alla tecknar sådana försäkringar och börjar skydda sig. Liksom. I Sverige har man ju sett det. Det var ju någon matbutik som var tvungen att stänga ner flera dagar. Liksom, för absolut, att de inte kunde liksom få igång systemen igen. Och sådär, så att,
Det om det. Vi kan inte ha det här i studion utan att prata lite om gamla synder också. När IFK vann ligan 2016 skrev du tillsammans med Anders Ingves en bok som hette Vi kallar det vinnarskap. Den är bra. Den är väldigt tänkvärd på många sätt att läsa. Den är inte maffig, den är inte sån att man ledsnar på till läsa den, utan den är rätt och slätt väldigt prick på. Ni var djupt involverade i framgångarna på den tiden. Sen dess har man inte riktigt nått tillbaka till samma. Och min fråga är egentligen, varför är det så svårt att upprepa segrar? När du en gång har vunnit, varför är det så att vissa fortsätter att vinna och vinna och vinna medan andra inte gör det?
Det finns en ännu bättre bok än Anders och min bok som heter Hunger in Paradise av Rasmus Ankersen som förklarar det där. Och det har att göra lite grann med det, tror jag, att det är lättare att uppbåda energi, framåtanda, kampvilja, motivation när du jagar någonting än när du måste försvara någonting eller när du känner dig jagad. Och det tror jag att IFK drabbades lite grann åren efter lika guldet, att man blev tvungen att försvara förväntningar. Man trodde att nu ska man spela lika bra eller nu är man ett etablerat topplag. Så det tror jag ofta händer när du når segrar, att du svänger från att du har jagat någonting till att du kanske känner dig jagad eller ska försvara någonting. Det andra, eller ett sätt att undvika det, är ju helt enkelt att kanske inte fokusera så mycket på resultatet utan försöka fokusera mer på prestationerna. Vad är det vi gör? Och sen får vi se vad det leder till för resultat. Men det är svårt att återupprepa segrar. Och de som lyckas bra med det, de tror jag blir kvar i det, att man jagar någonting. Man är inte nöjd. Titta på Tiger Woods eller fantastiska tennisspelare som Federer och sådär, de kan sitta och sura efter att de har vunnit Wimbledon därför att de var jättemissnöjda med sitt spel. De är inte jättenöjda över resultatet utan de har jagat någon form av perfektionism. De ska spela sin perfekta golfrunda eller sin perfekta tennismatch eller någonting sånt. De drivs av hela tiden att jaga någonting. Det tror jag är nyckeln till att inte bli mätt i paradiset som Rasmus Ankersson skriver om.
Det är bra. Fredrik, du har lite, det här förstår du inte riktigt vad vi pratar om för vinnarskap. Fredrik håller på Djurgården. Och det,
som
det
vann är... SM-guld 2002, 2003, 2005. Under de här tre åren även vann 3 cupguld.
Men... Det var på den tiden det var svartvitt tv och sånt.
Ja, nej, men jag tror, jag satt och funderar på det där. Det är otroligt, om man tittar på allsvenskan som jag följer. Där händer det väldigt sällan att lag vinner 2 år i rad. Det var väl Djurgården och Malmö som gjort det på 2000-talet. Om man ska dra någon, liksom, hur kan det komma sig? Så jag tror, liksom, jag håller med dig där, att det, om man tar Malmö nu, som nu har de vunnit 2 år i rad. De är så här, de är aldrig nöjda. Alltså det är så här, det är allt annat än att vinna varje match, det är helt oacceptabelt. Och de liksom, att de vann i fjol, det är liksom värt skit och ingenting nu. De ska vinna varje år. Det sitter liksom i deras DNA och det är varenda match så ska de gå ut och dominera. Även fast de vinner så kan de vara missnöjda. Och det är just få in den där kulturen att
liksom, ständig förbättring.
Ständig förbättring och aldrig vinner. Och det låter ju lite jobbigt att vara på det sättet och sådär. Man kanske inte är så glad då, men de har ju en sån drivkraft och sådär. Som behövs. För man märker det speciellt inom idrott, inom fotboll, att när Djurgården vann 2019 och året efter, alla spelare var i princip klar, men det var liksom ett helt annat lag. De var supermätta. Mm. De hade gjort det där helt omöjliga och de var liksom, ja, men 1000 gånger sämre.
Har du ett lag i Allsvenskan?
Nej, inte riktigt så där. Det ska jag inte säga. Nej. Inget favoritlag.
Det är IFK Göteborg och Djurgården ikväll, så jag är lite så här framåtlutad på tårna och lite halvaggressiv. Så här, jag känner att man känner puls.
Jag är sån här som följer Liverpool i engelska ligan. De spelade igår mot Manchester United i en match som på många sätt var viktig men som blev att betyda ingenting. Då en av deras storstjärnor drabbades av en familjetragedi. Och då blev plötsligt sporten väldigt oviktig.
Nej, men det var bra på ett sätt att man kan sätta saker i perspektiv.
Det handlar mycket om det. Vilka förebilder har du då? I ditt. Vem tänker du på att idag ska jag vilja vara lite mer som hen?
Den är kanske lite tråkig på sitt sätt, men på privata planen så ju äldre jag blir desto mer imponeras jag av och ser mina föräldrar som mina förebilder. Jag kommer från ett hem där vi inte har haft liksom jättelånga akademiska utbildningar eller sådär teoretiska jobb och på det sättet, men mina föräldrar har extremt gott omdöme och jag är glad att de har det och att jag har fått ärva lite grann av det, därför att nästan allt annat så kan man lära sig eller studera eller sådär, men gott omdöme
den är svår.
Så där, jag är oerhört imponerad av mina föräldrar och deras goda omdöme i massa svåra frågor.
Det är svår, för det är de små sakerna där. Det kan, oftast vet man ju först efteråt hur det.
Absolut, och det är svårt att lära sig gott omdöme i min uppfattning.
Det är tänkvärt. Fredrik, har du någon sån här
förebild? Har du gott omdöme?
Nej, den ska bli för svår.
Jag tror inte jag har sämst omdöme i det här rummet, men jag låter det vara så. Om jag har någon förebild, nej. Det skulle jag väl inte påstå. Det är ganska få som har det, tror jag. Sådär. Alltså, visst man har så här morfar och sådär. Men man försöker ju vara sin egen, tänker jag också.
Så ska det ju vara.
Ja.
Men om man vill ha en professionell så kan man lyssna på Nando Parado. Och han är ju min professionella förebild. Det var Nando som gick 11 dagar efter hjälp, efter att de hade suttit 2,5 månader uppe på den här glaciären i Sydamerika.
I Chile, med Chile, rugbylaget.
Rugbylaget, Nando. Jag har lyssnat på honom, han har blivit utsedd till världens bästa talare 5 gånger. Och jag har varit och lyssnat på honom live och läst hans bok. Då förstår man att den kraften som vi har i vårt huvud är betydligt mycket mer och starkare än vad vi någonsin kan tro. Läs Nando Parados bok Mirakler i anderna.
Jag har ju vissa förebilder så här, sätt att skriva. Claes Östergren och Hunter Thompson och sådär. Men de är ju förebilder för sättet att konstruera meningar på.
Charles Bukowski. Har du läst honom?
Nej.
Gör det. Lärde det någonting nytt. Vi ska småningom börja avrunda, men några saker som måste vi ta upp här. Och det är att man alltid pratar om möjligheter i kriser. Och då borde det faktiskt finnas rätt många sådana just nu.
Mm.
Vi har haft en pandemi, vi har ett krig, det har varit alla möjliga saker egentligen. Och dessutom så är inflationen högre än på, i alla fall så länge som Fredrik kan minnas, och det är länge det. Vad borde vi göra på Åland idag? Hur ska vi dra nytta av detta? Hur ska vi vända alltihopa?
En idrottsliknelse är ju nog faktiskt den att det är ju uppförsbackarna man ska rycka. Har ni någonsin sett någon som försöker rycka en nerförsbacke? Så det är när det är lite tufft och motför som man ska försöka göra sina ryck. Jag tror att Åland behöver jobba med nya satsningar, våga göra satsningar. Och det finns ju massor med industrier där vi kan göra det. Vi har bank, vi har finans, vi har IT. Vi har nu rederierna, glädjande att man där verkar vilja rycka i backarna, göra emissioner och göra satsningar och ta nya fartyg. Det finns massor på Åland att göra. Så att nej, det är nog bara att våga satsa och försöka skapa en anda av att våga och göra.
Idag så är det tydligaste för ögonblicket vindkraft, som man tror att hoppas ska kunna bli någonting som Eva färgfarten är för Åland idag. Tror du att det är så enkelt?
Nej, det är absolut inte enkelt, men jag har läst en hel del och förkovrat mig rätt mycket i det här. Jag är ju ordförande i Ålandsbankens fondbolag och vi har en stor vindkraftsfond. Vi har gjort förvärv av vindkraftparker i fasta Finland och är ju också väldigt engagerade i den havsbaserade vindkraftverket. Satsningarna här, och det är få på Åland som förstår vilken exceptionell möjlighet det skulle vara för Åland om vi skulle lyckas med det här. Men det är lika få som förstår att vi måste göra det nu. Alla förtroende folkvalda som skulle kunna snabba på den här processen borde sluta lyssna på det här nu och gå ut i rummet och snabba på det. För det är bara tiden som kommer att avgöra om vi är med eller inte med i det här racet nu. Jag tror att det finns 250 olika orter som just nu håller på att titta på samma sak. Det kommer inte att bli 250 olika havsbaserade vindkraftsparker. Det kommer att bli mycket, mycket färre. Och man ska vara en av dem. Det här är exceptionellt stor möjlighet för Åland.
Fredrik, vad säger du? Vad tycker du vi ska dra igång med?
Jag tycker vindkraft är jättebra. Sen kan jag ju slås av. Jag håller ju med att det är bråttom och det är en jättestor möjlighet. Sen blir man lite nyfiken på eller funderar som över varför många tenderar att säga bara problem med det där. Jag kan tycka att det är så ibland. Eller så är det de som ropar högst, men det är mycket så liksom.
Vi har hur som helst nått till vägs ände denna dag. Tack Thomas Pitchelundberg och lycka till framförallt från oss får man ändå säga. Det
ja, som
du
med.
Gör så är viktigt. Det är bra för alla
Polen. Vi ses 28 april på bolagsstämma.
28 april är det bolagsstämma och då ska alla som lyssnar borde gå till Ömsen och höra. Absolut. Hur ligger det till då?
Det tycker jag de ska göra.
Bjuds det på kaffe och då?
Det bjuds på mingelbuffé och lättare förtäring eller hur fint vi har skrivit. Jag tror nog man äter sig mätt om man kommer.
Jaha,
snyggt. Det är ju lite premieåterbetalning.
Kanon. Vi går ingenstans innan vi har lyft fram någon som är värd att hyllas denna vecka. Och eftersom du är gäst idag och du vet om att vi avslutar så här så har du kanske inte tänkt ut någon. Men nu har du exakt 2 sekunder på dig.
Ja, men jag fortsätter faktiskt på samma tema. Veckans hyllning går nog till min mor. Hon finns där och stöder en trebarnsfar i hans vardagliga sysslor ibland när barn ska hämtas och hundar ska rastas och fyller på kylskåp om jag inte själv har hunnit. Så jag hyllar min mamma som har funnits där vid min sida i 46 år och finns där fortfarande.
Det
tack
var
mamma.
Det var fint gjort. Fredrik, hur ska du matcha det där? Fredrik brukar komma på alldeles för sent att man ska hylla någon och han har jättesvårt med det ibland.
Jag skulle vilja hylla den person som står mig närmast. Men själv är jag inte värd det.
Självhyllning.
Ett självhyll.
Ja, ett självhyll.
Jag blev att tänka på
just
det
när man trodde att botten var nådd.
Ja, men så här va. För ett par år sedan, jag kommer att tänka på det när Pitchy klev in i det här rummet, så sprang jag 10 kilometer på en helt okej tid, den bästa jag hade sprungit då. Och han var med i samma lopp, det var Åland Marathon, det var kanske 3-4 år sedan, jag kommer ihåg det, för jag hade dig framför mig i loppet. Och sen när jag kom i mål, då hade du typ ätit din bulle och farit hem den. Men jag sprang i mål på, vad var det nu var, 53.09, vilket var helt okej, jag hade bara sprungit 2 år tidigare och sådär. Och sen dess har jag kämpat med att förbättra den här tiden. Det har inte gått. Men nu har jag nött på hela jäkla vintern. Jag har inte sprungit, liksom, det har snöat, där var det elände. Och sen för 10 dagar sedan så sprang man ju i snön upp till knäna. Men i söndag så var det äntligen sol och det var varmt och det var fint. Jag kom ut och springa och lyssna på en podd i luren och märkte att det här går fort. Så jag började kasta av mig alla kläder och slängde dem i diket. Så att nu ska jag prova att slå mitt det här 3 år gamla rekordet. Och jag lyckades. Och det kändes verkligen jättebra.
Jaha.
51.50 sprang jag på.
Så det nu man är det... tränar på blir man bättre på, precis som med ledare.
Ja, det tar lite tid för mig när jag inte har någon talang för löpning, men den här sommaren ska jag under 50, ska ni veta.
Det gratulerar vi till.
Tack, fint det kändes faktiskt, det fanns faktiskt riktigt bra.
Så nu har vi en hyllning till mamma och till sig själv och då sätter jag grejerna i ordning igen då och hyllar Felicia Lindbäck som har sytt en klänning till Petra Mede i Let's Dance. Mm. Det tycker jag är coolt. Det är coolt på så många sätt. Dels att man bestämmer sig för att laga en så fin klänning som ingen annan kan göra. Och sen att nå ut till världen med denna. Det här kan låta fånigt, men det är inte det. Eftersom alla som brinner för någonting så vet hur mycket arbete det krävs för att nå ut. Så all hyll till Felicia som för övrigt också var intervjuad i Ålands Handel tidigare. Som en av dessa entreprenörer som sitter hemma och faktiskt vill göra skillnad.
Visst var med det första numret tror jag.
Det kan ha varit det. Det andra första numret.
Ja, inte dåligt.
Så med det, vi har gått igenom Ömsen idag. Kom ihåg stämman den 28 april. Tack till dig Pitchy för det tack som du mycket. Har lärt oss idag. Och tack för att du kom ihåg att sätta på inspelningen Fredrik.
Vi ses ropa inte hej nu.
Nästa vecka igen och säger tack och förlåt under tiden.
Tack och förlåt.
Tack så mycket.